Jag tänkte att vi för omväxlings skull kunde prata om din bil.
Nej.
Jo.
Nej.
Vad har du för
Varför
bil?
Då?
Vad har du för bil?
Ja, men säg du. Du tycker att det här är så spännande.
Nej, jag tycker bara att min bil är inte så spännande. Den är ganska ospännande. Men du kör BMW.
Ja.
Mm. Vad har vi för fördomar om BMW och BMW-förare?
Ja, det kommer ju en... Det finns ju statistik på det där.
Mm.
Vilka bilar som ägs av vilka och vilka politiska åsikter de personerna har.
Precis. Ja. Folk har fått svara på till någon motortidning så här, vad man har för bil och vad man anser sig själv vara för.
Jag tror det är en demoskopundersökning.
Mm. Och alltså, det var ju inga jättestora skillnader, ska sägas. De flesta, det finns...
Porsche drar iväg.
Precis.
Där är det liksom, Porsche, där, då är man moderat helt enkelt.
Ja, framförallt är man absolut inte feminist om man kör Porsche.
Nej, just det.
Noll personer som identifierar sig som feminister kör Porsche.
Ja.
Den siffran stack ut. Det var faktiskt den enda nollan på hela den här. BMW däremot, 63% som kör BMW identifierar sig då som liberaler eller konservativa.
Mm.
Och sen är det liksom lite lagom utspritt bland nationalister, socialister och socialdemokrater framförallt. Socialdemokrater var de som var mest jämnt fördelade.
Just det.
Förutom att de... det är främst sossar av någon anledning som kör Subaru och Suzuki.
Mm.
Och
det stämmer.
Färst sossar, som jag älskar att få använda ordet färst.
Färst, det är ett väldigt konstigt ord.
Fast det är ett riktigt ord. Få färre färst.
Ja, ja. Alltså fornordiskt. Eller
nej, det är så du böjer ordet.
Ja, okej.
Ja. Vad skulle jag säga nu? Färst sossar kör Porsche och BMW.
Ja, okej.
Okay. Mm. Mm. Inte så många socialister som kör BMW heller.
Nej. Spännande.
Nej. Spännande. Hur känner du?
Hur jag känner inför det här? Mm. Jag känner att bilen inte säger någonting om mig som politisk varelse kanske. Så
säger den någonting om dig som bilförare?
Det vet jag inte.
Det finns ju en allmän så här fördom om att just BMW-förare är de som skiter i trafikregler, inte blinkar, plassar på vid övergångsställen.
Ja, det är inte jag faktiskt.
Kör för fort. Nej, det är inte du.
Nej, det är inte jag.
Nej.
Jag har läst också en undersökning som visar just det där, att BMW och Audi-förare är ju överrepresenterade i den där kategorin. Men det finns också en andra kategori BMW-förare som väljer märket för att de är kvalitetsmedvetna.
Mm-hmm.
Oj, nu skäller hunden. Jag väljer att tänka på mig på det sättet.
Okej. Okay. Mm. Det fanns en annan intressant bara detalj i den här undersökningen som gällde då nationalister.
Ja.
Som också var ganska utspridda. De körde mycket Volvo och Saab och sådär, såklart kanske om man är nationalist. Men de var också överrepresenterade för Chevrolet och Chrysler.
Det är ju spännande.
Ägare.
Ja.
Jag tänker gamla bilar då.
Jag tänker att det är ändå
sådana som vill ha liksom en gammal raggabil så här, lite 50-tal.
Fast det tror inte jag, för det finns de där märkena finns ju ändå liksom.
Ja,
men det är väl att man verkligen så här vill berätta för omvärlden att man skiter i klimatet och sådär. Sen så kanske att man går igång också på att det är amerikanska märken liksom. Att man har tagit upp någonting kanske från den amerikanska populistiska högern där man liksom, men jag tänker på hur,
då borde man ju köra Volvo.
Nej, men hur,
alltså
hur,
fet Volvo är väl inte så snäll mot klimatet?
Det är den verkligen inte, fast Volvo låtsas ju som att det är så. Och svenska staten också, som just höjde gränsen för koldioxidutsläpp så att Volvo inte skulle drabbas. Men nej, så det där är ju knepigt. Men jag tror att när den amerikanska bilindustrin utmanades av japanska bilar på 70-talet, så hade de ju så här stora kampanjer som är Real men don't eat sushi och sånt där. Och så att jag tror att det är en sån där lite chauvinistisk grej kanske, liksom att man står för att man försvarar liksom den inhemska industrin kanske, eller liksom är en riktig man.
den amerikanska industrin ja. Då, här i Sverige. Men den sista lilla grejen som stack ut, det är att de som identifierar sig som socialister också är väldigt överrepresenterade för bilmodellen Dacia.
Ja.
Det vet jag knappt vad det är.
Vet inte så mycket om Dacia heller. Jag tänker att det är
så att det är något
koreanskt, att det är något koreanskt märke, men det kanske inte är, det kanske är något så östasmärke.
Östeuropeiskt.
Ja, ja,
nej, men det kanske. Nej, jag vet, jag har faktiskt ingen aning.
Är det en rysk bil till och med kanske? Jag vet inte. Men det är väl den nya ladan då. Jag menar, för det var ju verkligen, det var ju inget skämt liksom. Jag menar, det var ju alla kommunister körde ju lada, och det var ju inte det var ju liksom inte enbart för att det var en rysk bil, eller kanske inte alls för att det var en rysk bil. Det var ju bara för att den kostade hälften så mycket som en Volvo.
Lada, liksom. Vass och Trabant fanns också att välja.
Fast Trabant såldes aldrig i Sverige. Det var liksom
Vass gjorde det.
Vass, ja, Vass och Lada. Jag tror att det är samma fabrikat nästan.
Ja, kanske.
Ja, jag vet inte. Ja, ja, det är spännande i alla fall. Och nu har det ju gått ett tag sen vi poddade, så då kanske vi ska säga någonting om det.
Ja. Vi har bara haft fullt upp, svårt att få till en dag.
Ja, ja, så är det.
Det har hänt mycket som vi har velat prata om.
Ja, precis. Vi gjorde avsnitt i oktober, tror jag. Och sen så hade vi liksom datum inskrivet att vi skulle, och sen så bara... Det gick inte. Nej. Vi har så fantastiska karriärer, både du och jag. Så vi hinner inte med. Liksom. Och det är så. Vi gjorde ju ett försök också att spela in podd på olika håll.
På distans. Det blev inte osändbart faktiskt.
Ja, nej, vi skippade det. Mm. Det var dels tekniskt knepigt, men var också, det blev liksom inte kontakt.
Nej. Det hördes att vi inte... såg varandra i ögonen.
Ja, nej, så att jag tror att vi skippar det. Vi kör på det här sättet. Det är trevligt att du är här, Sofia.
Tack, det tycker jag med. Mm. Jag hoppas att ni som lyssnar ska uppskatta att vi nu kör igång.
Ja, precis.
Och vi tänkte börja med en nyhet som kom häromdagen.
Ja. Ja.
Att SJ slutar köra nattåg. De som går från Göteborg och direkt upp, ända upp till Kiruna, Narvik.
Jämtland och Narvik. Och det har att göra med att Trafikverket har gjort en... Man har ju upphandlingar av järnvägstrafiken, och nu är det då helt plötsligt så att det är ett norskt tågbolag som heter Vy och som ägs av den norska staten, som har vunnit då de här sträckorna. Eller
från Stockholm och norrut.
Stockholm, Narvik.
Mm. Mm.
Och då funkar det inte för SJ att köra nattåg från Göteborg till Stockholm som fortsätter, eftersom, jag menar, då får man ju ta ett vanligt, liksom, ett vanligt tåg helt enkelt, snabbtåg från Göteborg till Stockholm, och hoppas på att det passar i tid så att man kan hoppa på det där norska tåget och åka norrut.
Det här är ändå otroligt dåligt.
Det är helt fruktansvärt dåligt.
Och det är otroligt dåligt just eftersom den här sträckan, alltså ska man åka från Göteborg och till Norrland överhuvudtaget, det är en lång tågresa.
Visst.
Det är väldigt bekvämt att kunna göra den på natten. Jag känner personligen många som brukar åka det tåget.
Ja.
Och det går ju också emot allt prat om omställning och vi ska tänka klimat och sådär. Och sen har vi ju alltså parallellt med det, så ser vi att tågtrafiken ökar ju. Alltså det, antalet passagerare på tågen ökar.
Den ökar något hysteriskt. Mm. Inte minst Norrlandstågen ökar ju liksom. Alltså jag som åker jättemycket, och det gör ju du också. Mm. Vi, båda du och jag sitter ju och åker den här sträckan längs med kusten. Mm. Liksom,
Botniabanan.
Och neråt då liksom. Och nu är det ju, det kan ju vara jättesvårt att få tag på biljetter. Alltså ska man resa en fredag eller en söndag till exempel, så måste man ju handla biljetter liksom typ 2 veckor i förväg om man liksom ska få plats på tågen.
Ja. Ska man boka på kort varsel, då får man ju verkligen dåliga tider och sådär.
Och jättedyra biljetter. Ja, liksom. Ja. Så att det är så feltänkt. Och sen så kan man ju också koppla den här frågan till den här liksom problemet med de här regionala flygplatserna runt om i landet.
Flygresandet går ner,
vilket ju då får till konsekvens att en lång rad, faktiskt merparten av de regionala flygplatserna i Sverige, går med brakförlust. Och därför att flygandet minskar. Och det är ju bra. Och det finns en stor statlig utredning som är försenad, som liksom ska komma fram till någonting om den här liksom ska fortsätta subventioneras på det sättet de har gjort tidigare. Det är ett underskott på 500 miljoner kronor sammanlagt på de här regionala flygplatserna runt om i landet. Vissa funkar ju faktiskt ekonomiskt. Där kan man konstatera att de här liksom inlandsflygplatserna, typ så här Vilhelmina och Gällivare och Kiruna och sånt där, de går ju plus därför att
det kan vara
befogat. Nej, och därför det kan vara befogat liksom att flyga dit. Men många andra flygplatser kommer ju vara tvungna att försvinna. Bland annat din närmsta flygplats, Sundsvall, går ju, tror jag, nästan med, är en av de som går mest förlust i hela landet.
De tappar mycket.
Och det är ju rimligt. Det är ju bra. Mm. Liksom. Det är ju en bra utveckling. Men då måste man ju också möta upp det med en tågtrafik
som
funkar. Mm. Och det här är ju liksom också ett kärt ämne för oss, därför att det är ju fullkomligt obegripligt att man inte har byggt dubbelspår liksom längs med Norrlandskusten än. Det är fullkomligt obegripligt att man inte har byggt tåg mellan Umeå och Luleå och Haparanda. Det är fullkomligt orimligt att man inte trafikerar Inlandsbanan. Och liksom det, alltså allt det här är fullkomligt orimligt.
Det är orimligt det här också med Inlandsbanan och det, alltså det finns ju så att säga järnväg som på vissa platser behöver rustas upp för att man ska kunna börja köra persontrafik på dem. Nu går det godstrafik med liksom lite sämre hastighet och sådär på vissa. Där man skulle kunna ha persontrafik om man restaurerar upp.
Ja, och då har vi inte ens börjat diskutera behovet av att faktiskt flytta över saker från långtradare till godståg.
Nej.
Vilket ju också är ett jättestort behov. Och där man borde liksom ha statliga incitament och kilometerskatter, så att man liksom långsamt trycker över godset till tågtrafik istället för till på liksom fjärrlastbilar. Så att allt det här är fullkomligt galet, men det som provocerar allra mest är ju att Trafikverket ska hålla på och leka marknad liksom, och att det fjantiga i det här sammanhanget då är liksom att SJ ganska nyligen vann en upphandling på tågtrafik i Norge, där de är in och stökar och kör tåg liksom, samtidigt som då norska statens järnvägsbolag vinner en upphandling i Sverige och ställer till det med våra tidtabeller och vår tillgänglighet liksom.
Och det är inte bra för någon.
Och till vilken nytta? Och det är också så här, jag vet inte om du har åkt de här nattågen på länge.
Jag åkte nattåg en gång i fjol från, fast nej, det var inte det, men det var från Malmö någon år ut.
Ja, för jag åkte förra vintern, åkte jag Boden, Söderhamn. Och det är ju jäkligt sjaviga tåg alltså. Mm. De är fruktansvärt slitna och det är väldigt dålig komfort.
Ja,
liksom.
Ja. Och, sunkigt.
Och det rimliga här är ju liksom att svenska staten genom faktiskt SJ tar ansvar för det här. Och man behåller de här sträckorna, man rustar upp de här sträckorna, man investerar långsiktigt i nya tågvagnar, vilket man bara kan göra om, jag menar, för den här upphandlingen då löper över, vad är det?
Fyra år tror jag. Och som är möjlighet att göra någon omförhandling efter 2 år eller någonting.
Och jag menar, och på de 4 åren så gör man ju inga investeringar. Så att jag menar, det här norska tågbolaget som nu går in och kommer köra de här sträckorna med befintliga tågsätt. Alltså de kommer inte köra med andra tåg, utan de kommer köra med de tåg som hittills har gått, det vill säga de här sunkiga gamla SJ-vagnarna. Och det är klart att de inte kommer göra några som helst investeringar i bättre komfort eller liksom bättre standard eller bättre mat på tågen eller någonting sånt. För det har de ju ingenting för, därför att efter 4 år så kommer de ju antagligen förlora den här upphandlingen till något österrikiskt bolag som ska in och kriga liksom med lägsta pris. Alltså det är så dumt. Är det inte det?
Jo.
Ja. Vad säger du som...
Jag kommer inte att komma med några så här marknadsliberala argument emot det här, för jag tycker att staten ska ta ett betydligt större ansvar för infrastruktur, och då menar jag all infrastruktur inklusive post, alltså internetinfrastruktur. Mm. Ja, jag tycker att det är statens ansvar. Det ska fungera.
Det är ju för övrigt också en sak som har hänt medan vi inte har poddat, är ju hela det här Postnord. Oh, Jesus Christ, alltså hela det haveriet som har visat sig, att Postnord är i princip konkursfärdigt. Ja. Mm. Bara liksom...
Det kommer ju inte som en överraskning. Alltså Postnord har väl gått dåligt länge, och det har varit nedskärningar i Danmark. Ja. Och det har varit... Ja.
Ja, det är en lång historia.
Så det är en lång historia.
Men
det vi vet, det vi kan vara överens om är ju att ingen tycker att Postnord är bra.
Nej, men det skulle ju kunna vara. Men det är liksom...
Ja, men ingen tycker att det fungerar bra.
Ja, själva huvudproblemet med Postnord och själva huvudproblemet med den här typen av liksom upphandlingar som Trafikverket ägnar sig åt också, eller överhuvudtaget upphandlingar av liksom samhällstjänster på det här sättet, är ju att det som går att privatisera lyfts ur liksom, och blir lönsamma delar. Alltså typ, om du öppnar för privata aktörer på postmarknaden till exempel, så kommer privata aktörer ta liksom de marknadsandelar som är lönsamma och som befinner sig i förtätade områden. Och sen så kommer då liksom, Postnord var tvungen att trafikera och liksom sköta samhällsservice i massa olönsamma delar av landet.
Det här har jag lite dålig koll på, därför att vi hade ju posten ändå, det statliga postverket, först posten. Mm. Och när det sen avreglerades så att man släppte in andra aktörer på marknaden.
Ja.
Det kom något så här Citymail och det kom lite
det var
såna här små.
Det var regeringen
Bildt. Precis. Men tog de över en så stor del av marknaden?
De har ju
alltså,
gjort det
blev
gradvis.
Det blev, för att jag har liksom inget minne av, jag levde ändå under den här tiden, jag har inget minne av att jag någonsin anlitade eller skickade post eller tog emot post från någon annan än...
Jo, men det gjorde du, därför att vad de tog var ju väldigt mycket liksom utdelning av det som kallas för gruppkorsband och reklam. Och
ja, men jag minns ju att de hade egna postlådor också.
Ja,
du kunde ju lägga din post
i en ganska,
Citymail.
Exakt, men det var ju en ganska kort period tror jag som man liksom höll på med det. Men det de skäl är väl liksom just den här typen av liksom, kvantitativa utskick och sådana saker. Men sen när det gäller paketutdelning så är det ju däremot rätt uppenbart att liksom Postnord har en konkurrens som slår ganska hårt åt dem. Liksom, och att du har alla de här olika liksom, DHL och Schenker och Bring och alla de här som liksom då... Och det är klart att de tar ju marknadsandelar där det går att få lönsamhet så att säga, och sen lämnar de över resten då som är olönsamt till Postnord som ju då går med förlust. Ja,
men så det jag pratade om alltså tiden innan man så att säga bytte ut posten mot Postnord.
Ja.
Hur det såg ut då, om det var liksom, var det av nödvändighet för att posten gick så himla dåligt eller det är jag lite osäker på.
Ja. Ja, vi kan återkomma till det. Mm. Ja, nej, så det där är ju olyckligt. Återigen skulle jag säga.
Olyckligt.
Ja.
Ja. Det, sen utifrån våran podd Norrlandsperspektivet så är det ju inte minst problematiskt för folk då i glesbygd som får postutdelning med lägre frekvens.
Ja,
och det är de det drabbar först.
Ja, såklart.
Alla såna här saker.
Såklart.
Vilket ju är superproblematiskt. Ja. Inte minst när man pratar om också att man ska kunna bo i glesbygd och du ska kunna jobba via internet och du ska kunna, men alltså då måste du kunna beställa saker på nätet
och
de leverera. Ja. Du måste kunna skicka dina varor, det måste fungera.
Visst. Ja. Nej, så det blir ju ganska knepigt. Men alltså återigen så skulle jag väl säga att det här är ju jag menar, vi har ju varit en nyliberal experimentverkstad. Vi har ju liksom konkurrensutsatt och vi har privatiserat och vi har avreglerat mer än de flesta länder. Och vi har också liksom infört vinstkrav på områden där inga andra drömmer om att göra det, så att säga. Och i och med det här så har ju liksom politiken retirerat väldigt mycket och man har lämnat över på marknaden att tillhandahålla välfärd och samhällsservice och trygghetstjänster. Och i slutändan faktiskt det som skänker individuell frihet åt den svenska medborgaren, skulle jag säga. Mm. Därför att man blir ju väldigt ofri när man inte får tillgång till de här tjänsterna. Mm. Och här har ju politiken mer eller mindre medvetet under flera decennier liksom egentligen delegerat ansvaret för den individuella. Det här skulle jag bli kränkt av som liberal. Att man har delegerat ansvaret för den individuella friheten. Liksom det som har varit den svenska statsindividualismens liksom, stora förtjänst på något sätt. Den har man delegerat till marknaden och sen får de sköta det själv. Och det finns en beröringsskräck nu från politikens sida. Där men man liksom inte går
med,
in och...
Men alltså, här håller jag med dig och... Här skulle jag vilja säga så här, ja, man har delegerat till marknaden, men här beror det ju också på, alltså ska jag säga, alltså jag vet inte om jag ska kalla det korrupt, men väldigt, väldigt täta relationer mellan politiker och näringsliv som kanske har varit och är rätt osunda, vill jag påstå. Och det ser du också på politiker som flyttar mellan.
Jo, alltså,
de går från en politisk post och så går de till någon hög post i näringslivet och sen är de helt plötsligt politiker. Alltså det finns ju en rundgång där.
Men det verkar så...
och att bero på då att jag är liberal, som jag måste försvara jämt och ständigt, så vill jag säga att liberalism är ju väldigt många olika saker. Och vad det är beror väldigt mycket på vem du frågar och vilken liberal du frågar. Jag tror väldigt mycket på individens frihet. Jag tror också på, i så hög utsträckning det är möjligt, valfrihet. Men framförallt att individen då ska få välja själv hur man vill leva sitt liv. Och där är jag inte så säker på att möjligheten att välja elbolag är det som ger mig mest individuell frihet. Även om jag kan tycka att just det ändå fungerar. Liksom. Det är bra att kunna välja klimatsmart el. Ja, men alltså sådär. Mm. Och den liberalism som så att säga värnar företagens och näringslivets frihet mer än individens, det är inte min liberalism.
Nej. Okej.
Det är inte det.
Men det är ju märkligt hur många människor som tycker att det är deras liberalism. Därför att det finns ju en...
Jo, men det finns ju också den här tron som jag i grunden... Alltså det är rent principiellt kan jag alltså förstå den. Även om jag inte liksom håller med beroende på hur man ser hur det fungerar i praktiken. Men den här tron att marknaden... inte helt magiskt, men att den löser problem av sig själv därför att om du inte levererar bra så går det dåligt för dig, alltså du måste hålla kvalitet och så här. Och ofta fungerar det ju, men det fungerar ju inte för vissa saker som du just räknade upp. Det kanske inte fungerar för vård, skola, grundläggande infrastruktur. Det fungerar om du ska producera kläder därför att konsumenten säger ifrån. Alltså det, jag tycker man kan skilja på det här.
Ja, men det, då är det gåtfulla då liksom att riksdagens partier inte förmår, när alla bevis liksom ligger på bordet, att man ändå inte förmår korrigera tidigare beslut.
Ja,
liksom,
och det tycker jag också är helt
att
otroligt.
Att liksom likvärdigheten i svensk skola är på väg att gå käpprätt åt helvete på grund av liksom reformer som genomfördes under 90-talet. Och att man inte kan rulla tillbaka dem, att man inte kan ta tillbaka makten, utan att man tvärtom faktiskt liksom är på väg att gå in i frihandelsavtal som ger internationella bolag rätt att stämma den svenska staten för uteblivna framtida vinster. Ifall vi då liksom bestämmer oss för att nej, men nu ska vi sköta vår postutdelning själv, eller nu ska vi ha skolor utan vinstkrav liksom.
Men här är det ju också så här, och det här tror jag om vi kopplar det Åh, kanske lite långsökt. Men vi kopplar till Sverigedemokraternas framgångar.
Ja.
Som ju beror på, tror jag, väldigt mycket att folk saknar en stark stat. Alltså man vill ha någon slags... ja, man vill, ja men så tror jag. Man tycker liksom att nu har vi... Man tycker staten har tappat greppen. Man har ingen koll på någonting längre. Ingenting fungerar. Det finns en sån bild. Och så vill man ha liksom återta den starka staten. Och man pratar ju också då om folkhemmet, alltså på den tiden när staten var väldigt stark. Så. Och så att rent opinionsmässigt så finns det ju verkligen stöd för att återta statlig kontroll över delar där man inte längre har kontroll. Och, ja, men, och där finns det ju även, tror jag, även liberaler börjar ju ifrågasätta friskolereformen, alltså skolsegregeringen.
Jag har till och med sett moderater göra det de senaste dagarna bara, vilket är intressant. Men just Sverigedemokraterna är ju ett ganska dåligt exempel eftersom deras ekonomisk-politiska talesperson har liksom gått varenda kvällskurs han har kunnat gå hos Timbro och Svenskt Näringsliv och basunerar ut den typen av politik. Och de i riksdagen inte tagit ett enda beslut i den riktningen.
Jo, men det vet vi, både du och jag, att det är inte därför väljarna röstar på dem.
Nej. Vi ska återkomma till Sverigedemokraterna, men jag tänkte vi liksom irrar iväg här för att det fanns ju liksom näraliggande frågor som vi skulle prata om. Du skrev en bra grej om utlokaliseringar till exempel här om veckan.
Ja, och det utlokaliseringar. Här har vi en sak där
återigen,
det är ett område där staten faktiskt fortfarande har viss makt och inflytande, nämligen över statliga myndigheter, hur de ska fungera och var de ska ligga rent fysiskt.
Mm.
Och det var ju också ett av de mer konkreta förslagen som fanns med i landsbygdspropositionen.
Ja, visst.
För ett par år sedan.
Och tror att det också finns faktiskt en liksom samsyn kring bland januaripartierna.
Mm. Och det var ju alltså att det skulle bli 10 000 nya statliga jobb ute på landsbygden. De jobb som hittills har utlokaliserats, de har ju alltså hamnat på ställen som liksom Växjö, Göteborg,
högskoleorter,
Sundsvall, som redan har massa statliga myndigheter.
Visst.
Och samtidigt skär man ner i den riktiga glesbygden.
Mm.
Det här exemplet är ju då från Ramsele som har en del av Riksarkivet. Riksarkivet är utspritt på många olika orter. En del ligger i Ramsele. Jag tror de är 24 anställda. Välfungerande verksamhet.
Mm.
De har liksom en del av Riksarkivets verksamhet som fungerar. Och nu ska de skära ner. De ska ta bort, jag tror det är 15 tjänster.
I Ramsele?
Ja. Och det här, hälften av dem, eller ett antal av dem, ska flyttas från Ramsele till Fränsta. Som ju alltså också är en liten ort som behöver statliga jobb. Det ligger i Ånge kommun.
Ja.
Så att för Fränsta är det jättebra. Men att man, här ställer man alltså två små glesbygdskommuner ganska nära varann, emot varann.
Då förs de där jobben som hamnar i Fränsta upp på det där kontot, det där pluskontot då av utlokaliserade jobb, fastän de försvinner någon annanstans ifrån. När har vi ju sett att när myndigheter ska spara eller effektivisera, så vill de ju, jag menar, det har ju Arbetsförmedlingen gjort, Skatteverket var ju jättebråk om de här 9 olika skattekontoren som skulle försvinna. Att man går emot egentligen liksom regeringens uttalade vilja, och man kan tydligen göra det också utan några liksom större bekymmer.
Men det stoppades
bekymmer.
Ju då när det gäller skattemyndigheten.
Just det stoppades. Det var ju Patrik Oksanens förtjänst. Jag skojade bara.
Men i det här fallet då, så Riksarkivet finns ju där, man har bland annat huvudkontor i Stockholm, där man har haft under längre tid, vad jag förstår, stora ekonomiska problem. Även i Göteborg. Och man har också flyttat, man har bytt lokaler i Stockholm vilket har medfört så här dubbla hyreskostnader en längre tid. Så här. Och därför har man fuckat upp ekonomin och nu drabbas Ramsele.
Mm. Och dubbla hyreskostnader i Stockholm är ju ganska mycket
precis.
Pengar.
För det, hyran, för det är ju faktiskt
hyran i Ramsele är nog gissningsvis relativt låg.
Även lönerna skulle jag tro.
Ja.
Och det här är ju också en viktig aspekt när det gäller utlokalisering. Att myndigheter i Stockholm alltså, är ju dyrare i drift.
Mm.
Både när det gäller lokalkostnader och lönekostnader.
Ja, visst.
Så det vore ju en besparing för hela samhället så att säga, om vi flyttade ut det. Och i Ramsele som ju, kan vi säga då, ändå ligger i Sollefteå, som är en av de här glesbygdskommunerna där man faktiskt jobbar ganska strategiskt och metodiskt för att få in nytt folk, välkomna om det finns som ganska välorganiserat sätt.
Och det är en ort som har drabbats väldigt hårt kan man säga.
Sollefteå kommun är ju fruktansvärt, de har tappat allt.
Ja, och snacka och liksom förlust av offentlig närvaro, liksom militären och liksom hundskolan och allt
sjukhuset.
Det, liksom.
Nu jobbar de ju återigen då på att få tillbaka militären.
Ja, just det.
Det hoppas jag på. Nej, men det jag stör mig av med det här utlokaliseringen, det är också det här när man just det här att det blir en grej mellan två små kommuner.
Mm. Ja.
Att man ställer dem emot varandra, och det vet jag, för att jag har ju flyttat då från att ha bevakat då just Ånge där Fränsta ligger till att nu bevaka Ångermanland där Ramsele ligger. Mm. Att det blir ju alltså, de börjar ju hacka på varandra. Alltså de i Ramsele börjar ju tala om vad de tycker är dåligt i Fränsta.
Ja.
Riksarkivet i Fränsta, de kan inte det här och det här. Och samma från Fränsta. Alltså att det uppstår den typen av helt onödiga slitningar.
Mm. Ja, nej, det är illa. Och återigen ett bevis på liksom en slags politisk passivitet. Men jag tror också att det har att göra med såklart en föreställning som finns om att staden liksom per definition automatiskt de facto alltid är mycket mer effektiv på något sätt, att det liksom är att ska man åstadkomma rationaliseringar och kvalitetshöjningar och sådana saker, då är det i staden man kan åstadkomma det, och ska man spara ner på verksamheter så ska man alltid centralisera verksamheterna. Det, liksom, det finns en sån slentrianmässig föreställning tror jag som verkligen spökar här.
Sen en lite annan aspekt, det är ju det här man pratar om, ja men Stockholm ska vara så bra för där finns det folk och där finns det arbetskraft och sådär, men jag menar väldigt många som flyttar till Stockholm för jobb gör ju det lite mot sin vilja också. Alltså människor börjar ju känna en aversion mot att ge sig in i bostadsmarknaden på Stockholm, pendlingsavstånd, alltså hela det, men de känner sig tvingade för att det är där jobben finns.
Ja, visst.
Så att det där är ju lite grann en myt också, att Stockholm som så skulle vara så mycket attraktivare. Och det, vi kan ju bara nämna där att nu har ju liksom de här utflyttningssiffrorna från Stockholm, det har ju vänt. Eller ja, de två senaste åren nu, andra året i rad, så är det fler som flyttar från Stockholm än till Stockholm.
Ja,
och det rör sig om marginellt, det är ett par hundra personer. Hälften av dem flyttar till kranskommunerna.
Det är inom Stockholms län då. Så
men det är ändå, alltså Stockholm är inte det mest attraktiva som finns för alla människor.
Ironiskt nog så tror jag kanske inte att det är det som är problemet, utan det är nog rent liksom, det handlar ju om ekonomiskt utrymme. Jag menar det kostar jättemycket att bo i Stockholm helt enkelt. Och är du en barnfamilj med 2-3 barn som ska ha plats liksom, då, du ska ju tjäna fruktansvärt mycket pengar om du ska ha råd att vara på den bostadsmarknaden. Och då flyttar, då blir det ju liksom kanske, då är man tvungen att flytta till Norrtälje eller Vallentuna eller Upplands Väsby eller något sånt där, för att ja, du kan få en mycket bättre livskvalitet eller mera livsutrymme liksom i ditt liv.
Ja, och det vill ju folk ändå ha.
Ja. Men Stockholms dominans är ju det här är ju intressant, för det kom en rapport i höstas från en EU-myndighet som heter Eurofound. Och som hade då granskat 9 europeiska länder, 9 EU-länder. Och Sverige var en av dem. Och man hade då tittat på de två senaste decennierna och vad som hade hänt på arbetsmarknaden. Och en sak som jag tycker är intressant är att 30% av Sveriges BNP produceras i Stockholm. Det är en lika hög siffra som Paris och London, som ju är internationella finansiella centrum i sina länder. Där kan man ju också tänka sig att det finns någon slags rimlighet i att London har, alltså det är knappast särskilt förvånande att London, som är liksom världens internationella finansiella centrum, har 30% av Storbritanniens BNP. Det förvånar mig inte. Men att Stockholm har 30% av BNP är ju rätt anmärkningsvärt, liksom givet var vi har våra industrier och
grundar det sig i techföretag.
Det är allt möjligt, men det handlar ju också om att vi har, alltså, väldigt mycket av det som genereras ute i landet, liksom huvudkontoren är ju Stockholm. Mm. Så att jag menar, skogsbolagens produktion bokförs ju som liksom inkomster för Stockholm.
Fast SCA har ju flyttat. De har ju dels splittat, men de har ju flyttat sitt huvudkontor för skogsdelen till Sundsvall tillbaka, till exempel.
Ja, det är ju bra. Mm. Det kanske innebär någonting. Men en annan siffra som är ännu mer anmärkningsvärd är ju då att av de här 9 länderna som man tittar på, så är det så att snittet i de här länderna är 12,7% när man tittar på andelen arbetstillfällen som finns i ländernas huvudstäder. Hänger du med?
Mm. 12,7% av arbetstillfällena i de här länderna ligger i huvudstäderna.
Det är snittet bland de här 9 länderna. Mm. I Sverige så är det så att 25%
av arbetstillfällena ligger i huvudstaden.
Finns i Stockholm. Mm. Och där avviker Sverige jättemycket i förhållande till alla andra länder. Så att, alltså, Stockholms dominans ekonomiskt och när vi tittar på arbetsmarknaden.
Men räknar man då hela Storstockholmsområdet?
Ja, det tror jag.
Man måste ju räkna in kranskommuner. Och...
Ja, jag tror att det är Stockholms län.
Ja.
Men det är ändå en otrolig koncentration av arbetstillfällen. Och det säger ju någonting verkligen om Stockholms makt. Och jag hamnade i ett bisarrt bråk med Ibrahim Baylan om de här sakerna på ett seminarium här om veckan. För jag har skrivit ett kapitel i en bok som heter Industrivisioner och som handlar om framtidens industri och framtidens industripolitik. Och så var det ett seminarium när den där boken skulle presenteras. Och då var det jag och ett par andra liksom textförfattare i boken. Och sen så var det Ibrahim Baylan. Och jag har ju då såklart skrivit om stad och land och jag har ju skrivit om Stockholms dominans. Och det är ju så att nu när vi pratar om svensk industri så säger man ju att nu är vi på väg in i industri 4.0. Jag hatar det jävla .0, det är så jävla lökigt. Men den fjärde vågens industrialisering sker nu i Sverige. Och industrin, alltså framtiden för svensk industri ser ju ganska ljus ut. Alltså vi ligger ganska bra till och det liksom sker ganska mycket teknisk utveckling och innovation och sådär. Men det sker ju också väldigt mycket centraliseringar, rationaliseringar, mekaniseringar och sen så liksom nu AI, robotisering. Mm. Vilket ju då gör att...
Det blir inte fler arbetstillfällen.
Det blir inte fler arbetstillfällen, men det blir lite nya arbetstillfällen. Men då kan man ju också konstatera att de arbetstillfällena, de kommer ju inte de orter till gang där de här industrierna då traditionellt ligger eller har legat eller där råvaruuttaget sker eller så, utan de jobben hamnar ju i någon urban miljö. Oftast i Stockholm. Och det var ju när jag påtalade detta som Ibrahim Baylan blev väldigt arg och började skrika. Därför att han hävdade, först förnekade han då att det fanns liksom någon skiljelinje mellan stad och land. Därför att det intressanta med den här Eurofond-rapporten är ju också att den pekar ju också på att den här utvecklingen som är då liksom gemensam egentligen för alla de här europeiska länderna, där Sverige utmärker sig mycket, har ju också skapat en politisk friktion.
Ja, och, men förlåt, men alltså han förnekade att det skulle finnas den här skillnaden mellan stad och land.
Ja.
Den som i princip alla andra har förstått att den finns.
Han kom med alla floskler, stad och land hand i hand, hela Sverige ska leva. Jag ser inte alls någon konflikt mellan stad och land. Stad och land behöver varandra, alla de här grejerna.
Ja, men det är liksom, klart att stad och land behöver varandra.
Ja, men inte på lika villkor direkt. Mm. Så att han stod och sa de där sakerna och när jag sen då replikerade på det så sa jag att jag tycker att det är anmärkningsvärt att du tonar ner den här konflikten. Och det var då han blev jättearg och sa att jag la saker i hans mun Och att vi alla tyckte nog att det var en ganska konstigt. Man märkte på publiken började också skruva sig därför att han förnekade att han hade sagt det där, fast å andra sidan ville han inte ta tillbaka det. Och jag tolkade det som att han som näringsminister sitter där liksom i klistret på något sätt, därför att han måste ju bejaka den här fantastiska innovationshastigheten och liksom AI-robotiseringen och liksom och industri 4.0 samtidigt som han då liksom.
Känns det inte som om det är väldigt många ministrar vi har på olika departement som sitter i klistret,
jo,
och är väldigt bakbundna gentemot kanske sina grundideal eller anledningen till varför de gick in i politiken, för att.
Men han hade ingen som helst lust att problematisera detta, utan framtiden var ljus, det här är jättebra och att det här kom gynna hela landet och sådär. Och det är ju inte sant. Det finns absolut ingen som helst vetenskaplig grund för det. Det finns ingen evidens. Det är bara liksom, det är bara dumheter. Och att han blev arg tolkade jag bara som en slags deflektion, att han helt enkelt bara inte ville prata om detta. Det här var för jobbigt, därför att han kan inte hantera detta helt enkelt. Okay. Så att jag tyckte att det var lite rafflande liksom. Och samtidigt är det ju liksom, det duggar ju tätt nu alla liksom vittnesmål och rapporter som pekar på liksom kommunernas kris, och särskilt landsbygdskommunernas kris. Det är ju liksom, jag var på
det. Det har ju faktiskt börjat segla upp som en nästan lika stor fråga som, ja men inte vet jag, brott och straff. Alltså nu på senare tid har det ju blivit väldigt, väldigt viktig. Därför att det handlar ju grundläggande om det som står alla människor närmast. Så det är klart att det är viktigt. Skola,
också,
vård och omsorg.
Jag var också talare på en konferens där Magdalena Andersson pratade efter mig, och hon höll en dragning om svensk ekonomi. Och så sa hon lite så här, en passant, liksom, att ja, 2026 så kommer svenska kommuner ha ett underskott på 90 miljarder. Och tre dagar senare så utbröt det här stora liksom, parlamentariska bråket, där Vänsterpartiet allierade sig med M och KD för att liksom höja statsbidraget till kommunerna. De ville ge 10, sossarna ville ge 5, och det blev 7,5 i en ändringsbudget.
Ja, de höjde det med 2 och 2,5.
Ja, och ingenting av det här är ju tillräckligt. Och det vet ju Magdalena Andersson, eftersom hon två dagar tidigare hade stått och sagt att det saknas 90 miljarder 2026. Så att det är också jättekonstigt, och där tolkar jag det som att vad hon vill göra som finansminister är att på något sätt hålla statens räkenskaper för sig, därför att då kan hon uppvisa liksom väldigt positiva siffror, för att statens budget ser ju rätt hyfsad ut liksom, om man inte räknar in liksom
kommunerna och regionerna.
Om man inte räknar in välfärdsleverantörernas ekonomiska kris, det vill säga kommunernas och regionernas kris, då ser ju statens budget fin ut. Och då kan hon liksom stoltsera med det som finansminister, att kolla här vad bra det är. Liksom. Och sen skicka ut så lite pengar som det bara är möjligt liksom, i det kommunala systemet, fastän behovet är fullkomligt astronomiskt.
Kommer att bli, alltså vi ska ändå säga det, det är många som krisar nu, men det är ju inte jättekris. Det börjar komma så att säga, och det kommer att eskalera. Men sen kommer det också förslag. Det är ju någon statlig utredning som pågår som ska presenteras sista februari, men det har läckt ut då att mindre kommuner som väljer att slå ihop sig ska få sina skulder avskrivna, eller så alltså staten ska ta över deras skulder. Har du någon tanke om det? Alltså för det första, vad är det staten tjänar på att ta över de här kommunernas skulder?
Ja, det tycker jag är oklart.
Visst är det väldigt oklart?
Alltså grejen är att det kanske de i slutändan måste göra ändå, skulle jag säga. Jag menar, staten kommer ju förr eller senare ändå.
Det blir ju liksom att man kanske då i och med det här å ena sidan belöna kommuner som har misskött ekonomin. Alltså som kanske har haft möjlighet att ha bättre balans. och nu får sina skulder avskrivna.
Nu tror inte jag att det finns särskilt många kommuner faktiskt som missköter sin
ekonomi.
Men
på
men visst, ändå, absolut.
Och sådana som kanske har varit väldigt, jag menar alltså, som kanske har gjort hårda nedskärningar och sånt där för att klara kommunekonomin.
De får då inget
incitament. De får ingenting för det. Nej, precis. Nej. De får inget incitament. Nej, så det är intressant. Men sen tycker jag det är en annan intressant sak med det här förslaget. Och det är ju det att det finns liksom ingenting som tyder på att hopslagning av små kommuner leder till någonting. Nej. Alltså att det inte är ekonomiskt gynnsamt. Framför allt så är det dåligt demokratiskt. Och det finns det så här forskning på. Alltså det finns en professor då vid Centrum för kommunstrategiska studier som heter Gissur Erlingsson som har analyserat kommunreformer i flera olika länder, gått igenom vad som har hänt. Och det, liksom, det han då drar slutsatsen, det är att på det stora hela så ger det nollresultat ekonomiskt och minusresultat eller nedslående resultat i demokratiskt perspektiv. Mm. Och att det skapar lokala spänningar mellan centrum och periferi.
Och den inblick jag har i det där och i liksom kommunutredningens arbete, för jag har gått på några möten och seminarium och sånt där, det är väl att man inte riktigt har gått fram. Jag blev förvånad när jag hörde om det där, alltså det som läckte ut. Jag blev, därför att det jag har hört inifrån den här utredningen är att de inte har trott på det där. Möjligtvis så kan det finnas vinster för ett fåtal mindre kommuner i förtätade delar i Sydsverige att gå ihop. Där kan det funka, därför att det finns inte särskilt stora geografiska avstånd. Det kan bli liksom ett demokratiskt underskott på grund av det. Men de kommuner som verkligen behöver hjälp och som krisar idag, om man tittar liksom då på Vilhelmina, Dorotea, Storuman, Sorsele, Lycksele, så här, det går inte att slå ihop dem, därför du kan inte samordna den samhällsservicen i alla fall. Du kommer ändå vara tvungen att ha vad du kan möjligtvis göra är ju att då laborera med olika typer av kommunförbund och med det som har diskuterats i den här utredningen, det vill säga att man kan tolerera en viss asymmetri, alltså till exempel att en kommun har en överförmyndarnämnd och att två angränsande kommuner köper den tjänsten av den nämnden, eller bygglovshandläggning eller miljöprövning eller sådana saker, alltså den typen av, som nu alla kommuner enligt kommunallagen måste ha då. Mm. Det kan man liksom köpa av varann. Men även där kan det bli demokratiska problem. För vem är det då som... Vilken påverkan har liksom kommunpolitikerna i Dorotea på bygglovshandläggningen om den tjänsten köps in av Hoting? Mm. Liksom?
Ja, och där ser vi ju inte minst alltså på dem... Det här konstaterar för övrigt Erlingsson.
Hoting kanske inte är en kommun förresten.
Nej, det är det nog inte. Erlingsson, alltså han konstaterar det här också i sin forskningsrapport, att i de här exemplen då som han har studerat, det är i mycket mer tättbefolkade länder. Mm. Och de har ändå de här dåliga resultaten. Och han säger då att i Sverige, och särskilt i norra Sverige, där det är så väldigt mycket större ytor, så att en liten kommun med ett par 3000 invånare kanske har en yta som ändå är enorm.
Som ett vanligt europeiskt land.
Så då kommer det att uppstå ännu större slitningar. Ja. Och, alltså ska vi säga det, 6 av Sveriges 10 minsta kommuner ligger i Västerbotten.
Mm. Visst.
2 ligger i Norrbotten.
Mm. Nej, och det, där funkar det ju inte. Liksom. Och när man tittar också på liksom vilka utmaningar som finns framåt för kommunerna, så är ju egentligen en för stor kommunal administration. Visst, det är problematiskt ur ett ekonomiskt perspektiv, men det är egentligen rekryteringsbekymren i den offentliga sektorn i Sverige som helhet. Det här var också en sån siffra som jag plockade upp från Magdalena Anderssons lilla dragning där. Då så sa hon att idag, för att klara bemanningen i offentlig sektor och liksom offentlig förvaltning, så behöver ungefär 25% av den arbetskraft som kommer ut på marknaden gå in i offentlig sektor. Alltså 25%. Mm. Det är ganska högt. Och det är ju egentligen långt mer än än vad de unga vill, så att säga. Det finns inte 25% unga som vill gå in i offentlig förvaltning eller offentlig sektor. Men 2030 så snackar vi 50% i riksnitt som måste gå ut i offentlig sektor och offentlig förvaltning för att klara bemanningen. Och det är alltså kommunsnittet. Sen har du ju då alla de här landsbygds- och glesbygdskommunerna där det egentligen handlar om flera 100% på kommunal nivå. Det vill säga rekryteringsbehovet är enormt mycket större än de som växer, än liksom det antal barn som växer upp och kommer ut på arbetsmarknaden 2030. Så det finns liksom inte på kartan. Det är därför det är all de här, ja, de flesta av de här kommunerna också är väldigt invandringsvänliga, så att säga. Därför att det är ju det enda sättet kanske egentligen att klara den här rekryteringskrisen.
Men där är ju också staten ganska nedslående när de fattar sina beslut. Det är ju så här som, nu har Migrationsverket fortsätter ju att kapa och kapa och kapa. Och nu har man då bestämt att man ska lägga ner till exempel då i Sollefteå, som har tagit emot ganska många. Och framförallt i Junsele har man jättemånga nyanlända. Men nu ska man lägga ner boende där och så ska man flytta de här till Kramfors eller Örnsköldsvik. Och Kramfors är ju då också en kommun som har tagit emot ganska många och kanske inte riktigt har kapacitet för fler just nu. Medan Sollefteå, de vill ha kvar de här människorna i Junsele. Och de har dessutom jobbat stenhårt i Junsele med integration. Alltså det har också blivit en sån sak där hela samhället har engagerat sig i de här nyanlända. Och fått dem att komma in i samhället. Men, och argumentet skulle vara att eftersom Migrationsverket har sitt kontor i Kramfors så blir det för långt för handläggarna att åka från Kramfors till Junsele när de måste träffa de här klienterna. Och då var det också någon som sa från Junsele, men alltså de är ju aldrig här nu heller. Alltså, vad är det här?
Ja. Ja, men jag tänker, nu verkar det också liksom bildas någon ohelig allians som vill reformera arbetskraftsinvandringen till Sverige. Vilket det ju kan finnas ett behov av. Det vet inte jag. Men en reform som man skulle kunna införa där, det är ju att faktiskt att villkora det här uppehållstillståndet som man får då som arbetskraftsinvandrare om man bosätter sig i en kommun där det faktiskt finns ett rejält behov av kompetens, inte bara att man hamnar i liksom Rinkeby eller liksom någon förort till Göteborg och blir slav i liksom någon slags skum, inte fan vet jag, liksom något restaurang i kök någonstans.
Det är väl det man har pekat på som
liksom
problemet, förutom de här då i liksom högkvalitativa branscher som i techbranschen och sådär, där har man ju några, men sen har man ju det här flertalet.
Det flertalet hamnar ju liksom
precis.
I, ja, väldigt långt ner på liksom hierarkin på arbetsmarknaden. Så det där är ju liksom. Läste du den här artikeln om Bjuv? Idén. För det tycker jag ju också var intressant. Bjuv är ju ett sorgebarn. Där låg ju den här Findus-fabriken då, som flyttades utomlands när Findus köptes upp av ett brasilianskt bolag, tror jag, något sånt där. Vill jag minnas.
Det är ett par år sedan, inte jättelänge sedan.
Ja, och verksamheten flyttade ju därifrån och väldigt många blev arbetslösa och bönderna hade helt plötsligt ingen att leverera ärtor till. Liksom, och det, då åkte ju liksom LO-basen åkte dit och Jonas Sjöstedt åkte dit och andra politiker åkte dit och lovade och svor att de skulle kämpa för det där. Sen så försvann fabriken i alla fall. Och nu har då liksom den här tidigare S-märkta arbetarkommunen svängt och blivit en SD-kommun istället. Så att nu är det liksom en SD-styrd kommun. Och då intervjuades Karl-Petter Thorvaldsson, LO-basen då, om det här. Och då tycker jag att han sa faktiskt en väldigt intressant sak där. Och det var ju att för några år sedan så var liksom runt fikaborden på Sveriges arbetarklass arbetsplatser så var migrationen det stora samtalsämnet. Och det är det inte längre. Utan nu handlar det liksom om arbeten och det handlar om bygden. Och det kan nog mycket väl vara orsaken till att det har skett en, liksom en politisk svängning i Bjuv, liksom det har skett en politisk svängning på väldigt många andra håll. Det har inte med migrationen att göra längre, utan det har att göra med liksom socialdemokratins enorma svek liksom. Mm. Och arbetarklassen är väldigt svårt att tro på socialdemokratin, för att ja, de har inte genomfört i princip några reformer som har gynnat den arbetande befolkningen.
Man kan ställa sig frågan varför de tror att Sverigedemokraterna skulle göra det.
Ja, det är
en gåta. För det kommer de ju inte att göra.
Nej, det kommer de inte att göra.
Så att det är intressant så tillvida. Ja, sossarnas...
Ja, vad tänker du? Vad tänker du om det här?
Ja, men alltså, det här känns väl som någonting som vi ändå har pratat om rätt mycket också tidigare i podden. Har vi inte?
Har vi bärsat sossarna tillräckligt?
Alltså, jag vet inte om vi har bärsat sossarna, men att försöka förklara varför folk röstar SD. Och att det kanske inte har att göra så mycket med att de hatar invandring, utan att de ser saker förändras omkring dem lite för fort. Bensinmacken stänger, butiken stänger, skolan lägger ner, bensinpriset höjs.
Mm.
Alltså att det är sådana saker.
Jo.
Och det är inte människor som ser jättemånga invandrare och att de Nej. Går omkring och är rädda för det. Är det inte så?
Nej, men det är väl
Och varför gör de då det? Ja, därför att Socialdemokraterna... Eller alltså, det är inte bara så. Vi har ju också... Här ska vi säga så att även om vi nu har den regering vi har, som i och för sig inte bara består av socialdemokrater,
långt ifrån.
Så har vi också haft en 8 år lång alliansregering.
Ja, och vi hade borgerliga regeringar på 90-talet.
Och innan den så hade vi en socialdemokratisk regering som tog ett rejält kliv åt höger.
Mm.
Vi gjorde många liberaliseringar också, ska jag säga, så Göran Persson.
Ja.
Så det är inte bara det, och det är därför också, det är inte bara sossarna folk är besvikna på, utan det är ju alla. Så att säga.
Ja, förvisso, men det finns ju förväntningar på det socialdemokratiska partiet, och de är ju också ett parti som inte har slutat påminna människor om att vi är partiet som man ska rösta på om man vill ha liksom arbete åt alla och välfärd åt alla. Det är ju fortfarande deras paroller. Men om man backar tillbaka och tittar så här, ja, vad har de gjort för reformer de senaste 20-30 åren? Så inte 17 har det varit. Men om man tänker på liksom...
Men de har ju inte gjort någonting bättre för den stora massan.
Nej, och det är ju också här. Jag menar, nu visar ju då undersökningar att flertalet män i LO-kollektivet till exempel, de är ju inte socialdemokrater längre, utan de är sverigedemokratanhängare då. Och då blir det en sån där konstig diskussion om, ja, men vad är ens arbetarklassen? Liksom, finns det en arbetarklass idag? Och så här. Och det är klart att det gör. Det är ganska lätt att definiera arbetarklassen, tycker jag. Jag tycker att liksom... De som säljer sitt arbete, de som är lågutbildade och säljer sitt arbete på en marknad där de själva inte har makt, i ett samhälle där deras liksom inflytande över liksom utveckling och processer är begränsad, de är arbetarklass. Och traditionellt sett så kan man ju då säga att Socialdemokraterna har varit ett parti för dem, därför att Socialdemokraterna har då drivit liksom, politiska processer som har gjort det bättre för det här tysta eller liksom maktlösa, i någon mån maktlösa kollektivet, eller man har, som det stod i maktutredningen 93, liksom att från det här är ju liksom en lång historia, men det finns en formulering i den här maktutredningen 93 som jag alltid så här får ryser av när jag läser, och då står det på ett ställe att från att ha betraktat sig själva som en arbetarklass med makt ser man sig nu som en medelklass utan makt. Så det var liksom glidningen på 90-talet.
Mm.
Idag tror jag att man vill kanske definiera sig som arbetarklass igen, och man söker olika sätt att hitta en maktposition, och då kan att rösta på Sverigedemokraterna vara en väg dit.
Fast jag känner att det där var intressant som du just sa, den där definitionen från 90-talet.
Ja.
Därför att det är så har jag också tänkt ganska mycket. Och men då måste vi gå tillbaka, varför blev Socialdemokraterna större? Jo, därför att Sverige var ett skitland i början på 1900-talet. Alltså folk levde i misär. Det var för jävligt.
Jo.
Ja, och tack vare Socialdemokraterna i vissa delar i samarbete med liberaler byggde upp det Sverige som vi liksom känner igen från slutet på 1900-talet. Alla fick det mycket bättre.
Mm.
Och har ju faktiskt, alltså de flesta, och det vill säga då folk som har jobb, har ju på det stora hela också fortsatt att få det bättre materiellt, ekonomiskt. Men sen så kommer vi då till de här sakerna där man liksom verkligen har, så att säga, släppt greppet. Det, och det där skulle jag säga, det, och då pratar vi om de som är mest utsatta. Och nu pratar jag om till exempel sjukförsäkringen. Och där, det tycker jag är ett sånt här mysterium som skulle vara så himla, eller himla enkelt, men det skulle ändå vara enkelt för Socialdemokraterna. Som valet 2010 gick det var ju på, de var ju på väg mot ett totalt katastrofval då, trots att det hade varit 4 års alliansregering. Men tack vare ett blogginlägg om en utförsäkrad kvinna.
Just det.
Så liksom gick de upp i opinionen bara dagarna före valet och det gick ändå okej. Okay. Mm. Vilket också konstaterades i deras eftervalsanalys att det var tack vare det där blogginlägget om den där utförsäkrade kvinnan.
Mm.
Ja, och så trodde alla, inklusive jag, när de tog makten igen 2014, att nu ska de ju laga den här sjukförsäkringen i alla fall. Och så gör de den ännu värre. Nej, men det är ju helt, för det är ju också där går det ju någon slags gräns, och det är ju där gränsen går för när människor slutar känna sig trygga. Därför att så länge man har ett jobb, så länge man kan försörja sig, så är det okej. Men om man ska gå omkring och vara rädd för att om jag blir sjuk, då kommer jag måste lämna hus och hem.
Mm.
Eller bli en stor belastning för mina anhöriga eller sådär. Det, där går ju en väldigt viktig gräns för vad som är trygghet. Det gäller ju samma med att bli arbetslös.
Mm.
I vissa situationer då, om du har en viss typ av yrke och är uppnått en viss ålder, så är du ganska illa ute om du blir arbetslös också. Och det är ju faktiskt helt obegripligt att Socialdemokraterna inte fattar de det? Är de bakbundna? Är de hotade av någon som står liksom... Är det, någon som...
det kan man ju undra ibland. Men Karl-Petter Thorwaldsen säger i den där intervjun, också i DN där, så säger han så att säga, men jag tycker det är bra att samtalet har svängt, att det nu handlar liksom om bygden och om arbete och om trygghet. Därför det är ändå saker som går att åtgärda politiskt. Där kan liksom Socialdemokraterna leverera.
Bostadsmarknaden.
Och då skulle man kunna ändra det. Problemet är ju nu sitter ju då Socialdemokraterna bakbundna av januariavtalet, och om man tittar på den politik som de förväntas leverera enligt januariavtalet, så är ju det den mest högervridna politiken som Sverige har sett sedan regeringen Bildt i början av 90-talet. Det är ju ett flertal liksom enormt långtgående marknadsliberala reformer. Det är ju avreglering av bostadsmarknaden, eller införande av marknadshyror, avreglering av arbetsrätt. Ja. Nedmontering av arbetsförmedlingen. Alltså, vi behöver inte
men det här har vi också pratat om.
Och det här är ju liksom, och då är det ju så att inför nästa val så kommer Socialdemokraterna ligga så otroligt mycket ännu sämre till. Därför nu har de ju, de kan ju inte gå in i nästa valrörelse och säga så här, rösta på oss, vi levererar välfärd och trygghet för den arbetande befolkningen. Därför det är inte det som de kommer att ha ägnat den här mandatperioden åt, utan det de kommer att ha ägnat den här mandatperioden är att hjälpa Centerpartiet att få igenom väldigt långtgående marknadsliberala reformer som till och med Reinfeldt-regeringen bromsade och satte stopp för, fast en Centerpartiet låg på makten i 8 år.
I Reinfeldt-regeringen fanns det ju ändå ganska många konservativa personer. Och i konservatismen så ligger ju ändå det enda som jag tycker är bra med konservatismen, att skynda långsamt när man gör reformer, oavsett vad.
Ja.
Och håller tillbaka.
Ja, men då tänker jag så här också. Jag tror ju så här ändå att Sverigedemokraternas närvaro i riksdagen är oönskad av de 7 partier som redan fanns där. Även Moderaterna och KD tycker att det är jobbigt med Sverigedemokraterna.
Ja, de har ju slagit sönder alliansen.
De har slagit sönder alliansen och de har kommit in och de har dragit med sig massa smuts och skandaler, och de är liksom belastade och man vet inte vad de vill. Och det var mycket lugnare och mycket trevligare och tryggare i riksdagen innan Sverigedemokraterna kom in. Så jag tror att de flesta egentligen skulle vilja bli av med Sverigedemokraterna. Jag tror att man kan dra den slutsatsen.
Mm.
Tyvärr så appellerar de ju då till en väldig massa väljare. Och då måste partierna ha strategier för att hantera det här och för att liksom inte tappa allt för mycket till Sverigedemokraterna. Och då tycker jag att det är intressant att tänka på hur de här strategierna ser ut. Och då tycker jag så att från mitt sätt att se det så känns det som att Socialdemokraterna, KD och Moderaterna har ungefär samma strategi. Det handlar om att lägga sig ganska nära Sverigedemokraterna, acceptera deras problemformuleringar och i någon mån faktiskt ägna sig åt någon slags överbudspolitik. Liksom. Så här, vi kan minska invandringen ännu mer, vi kan skärpa reglerna ännu mer, vi kan införa ännu mera kontrollsystem och vi kan liksom ha ännu mera lag och ordning och så liksom försöker man på något sätt minska friktionen i samhället med hjälp av lag och ordning och polis och regelverk istället för andra metoder. Och sen så har vi den andra strategin som då finns liksom till vänster, som kanske liksom Vänsterpartiet, delar av Miljöpartiet och delar av Socialdemokratin också står för, som är liksom kanske någon lite mer långtgående analys som handlar om tilltagande ojämlikhet i samhället och som har skapat då en känsla av otrygghet och som har drivit människor i famnen på Sverigedemokraterna. Och så tänker man att om vi minskar den här ojämlikheten i samhället så kommer också liksom väljarflödet till Sverigedemokraterna att minska. Men så har vi då de här partierna i mitten, de här liberala partierna då, partiet Liberalerna och Centerpartiet och delar av Miljöpartiet skulle jag säga, som också är väldigt liberalt. Och vad är deras strategi? Från mitt perspektiv så känns det som att deras enda strategi är bara att tycka att alla har fel. Att man är så otroligt uppfylld av sin egen självtillräcklighet. Att svaret på precis alla utmaningar i samhället är mer liberala reformer.
När du säger så här, att den liberala tanken är liksom att man tycker att alla andra har fel och själv har man rätt och det tror man så mycket på så man bara kör sitt race.
Ja.
Det kan det nog ligga väldigt mycket i. Men där menar jag, det har ju de gemensamt ändå skulle jag säga med Vänsterpartiet. Alltså därför att Vänsterpartiets strategi är ju att tro på sina egna ideal, sina egna idéer och försöka fortsätta hävda dem.
Ja.
Alltså inte att alla andra har fel, men alltså grundpremissen är vi tror på våra egna idéer.
Jo, men det är väl sant för alla partier på den nivån då. Det är väl inget parti som går ut med en politik och tycker att den är fel. Det är ju inte så, utan man tror väl på någonting.
Nej, men det jag menar att i praktiken så står ju Vänsterpartiet ändå stabilt. Vi har pratat här nu om sossarna. Vart har Socialdemokraterna gjort av sin själ? Vad vill de egentligen? Mm. Hur, alltså, är de också nyliberala eller vadå? Det har vi pratat om. Ja, men så här, vi kan prata om liksom Moderaterna och KD som helt plötsligt har liksom klivit väldigt långt höger ut på vissa sätt där de inte har stått förut. Medan då de som någonstans står kvar där de har stått ganska länge är Vänsterpartiet och Centerpartiet och kanske även Miljöpartiet i viss mån.
Mm. Men och, jag ser ändå och, inte jag ser men okej
okay, men strategin och då ja, menar jag så här ja. Men strategin därför att
hur ser den
det,
ut?
Jag vill ställa bara en motfråga till ditt påstående eller ja, motfråga, men har den här strategin från M, KD och Socialdemokraterna, har den fungerat?
Nej. Och det är inte säkert att Vänsterpartiet så och liksom
strategi fast lite grann gör det ju det. Om man tittar på opinionssiffror så är det ju de partier som du ser bra ut för, alltså som ökar lite grann, som fortfarande har stöd och förtroende och sådär. Det är ju, förutom Sverigedemokraterna, så är det ju Vänsterpartiet och Centerpartiet.
Men det finns ett grundläggande liksom en grundläggande skillnad här skulle jag säga. Och det som ändå förenar då liksom Vänsterpartiet och Miljöpartiet och vänstersossarna å ena sidan med liksom det konservativa blocket KDM å andra sidan är ju att båda ger ju de här väljargrupperna som söker sig till SD rätt i någon mening. Alltså båda de här, både Vänsterpartiet och Moderaterna säger ju ja, ni har rätt i er känsla av otrygghet och vi vill göra någonting åt det.
Så har de olika lösningar.
De har olika definitioner av otrygghet och de har olika lösningar på problemet. Men de här mittenpartierna, de liberala mittenpartierna, de erkänner inte ens att det finns en grund för känslan av otrygghet, utan man säger bara så här, ja men vi har ju gett er jättemycket härliga reformer, vi har ju för 17 liksom gjort en grundlag av LOV, lagen om valfrihet, vi, alltså så här, homovigslar är tillåtna, kom igen, vad gnäller ni för? Fast, och sen som de gnäller så inför man lite nya liberala reformer, och sen så kanske man startar någon liten informationskampanj liksom om förintelsen.
Nej, men nu raljerar du lite överdrivet här, därför att det finns ju representanter i både Centerpartiet och Liberalerna som då och då tar upp hur människor känner sig och att det finns klyftor i samhället. Det är bara det att de har helt andra lösningar och liksom förslag på hur det ska lösas.
Jag ser inte riktigt det.
Inte, det är kanske lika tydligt.
Ja, men det finns ju så här högerhökar inom Liberalerna, typ så här Johan Persson, han kan ju prata om no-go zones eller något sånt där liksom, därför att han är den typen av, men han är ju den typen av liksom liberal som kanske gärna skulle vilja bilda regering med SD.
Ja, men, och så ser jag väl en, ganska mycket av Liberalerna.
En del av Liberalerna går det till hållet.
Alltså partiet Liberalerna, vi ska skilja på det här också. Ja, för när du säger Liberalerna så menar ju du framförallt Centerpartiet.
Ja, men nu pratade jag just om partiet Liberalerna. Folkpartiet kan vi säga för att förenkla det. Men annars så tycker inte jag liksom att det finns ingen kris. Det finns inget krismedvetande och det har inte skett någon. Alltså ändå skulle jag ju säga att en stor del av de här liberala frihetsreformerna som har genomförts är ju en av orsakerna till känslan av otrygghet. Graden av ojämlikhet, löneklyftor i samhället och framför allt skillnaden mellan stad och land är ju absolut att liksom diverse
och marknadsliberala reformer har. Och den medvetenheten om skillnaden mellan stad och land tror jag Centerpartiet håller på att bli mer och mer medvetna om.
Nej.
Jag säger att jag tror det.
Ja, men då säger jag att ja, det stämmer både ja och nej, därför att det finns två helt olika sorters centerpartister. Mm, det finns landsbygdscenterpartister och Stockholmscenterpartister. Mm.
Och jag tror att Stockholmscenterpartisterna håller på att förstå och börja lyssna på landsbygdscenterpartisterna i lite högre grad. Kanske. Men framför allt att bero på strategi och sådär, så tror jag att Centerpartiet, Stockholmscenterpartisterna eller vad du vill kalla dem för, är ganska höga på sin egen framgång just nu. Och att det är på något sätt, är man i ett sånt rus eller eufori eller vad man kan faktiskt föreställa sig att de känner, eftersom det är ju mer eller mindre Centerpartiet som styr Sverige idag.
Ja, det är
det. Jag menar, det är ju det. Och det är klart att de njuter som fan av det och att man kanske blir lite fartblind.
Fast då skulle jag säga så här, det är jäkligt osmart på sikt.
Men självklart.
Därför att om de fortsätter trumma igenom de här då liksom marknadsliberala reformerna på socialdemokratins bekostnad, så kommer Socialdemokraterna vara så försvagade i nästa val så att de får 15% och Centerpartiet kanske har masat sig upp till 9,3 eller någonting, och det blir ingen samregering mellan L, Centern, Miljöpartiet och S, utan det blir ett blåbrunt block, och då har de skjutit sig själva i foten.
Ja, ja.
Så att det är så korkat.
Men är det bara de som är korkade då? Alltså jag menar, hur...
Nej, alla är korkade i någon mån. Men jag tycker bara liksom så här, det är intressant. Och det var som en ny tanke hos mig ändå. Liksom, vilka strategier finns det? Och hur ser de här strategierna ut? Och det var liksom som att, ja men okej, det är ett stort hål i mitten. Det finns ingen strategi.
Ja, men det är ju ett stort hål i mitten. Och det är ju också det som på något sätt, eftersom det här hålet i mitten har uppstått så att säga rakt igenom alliansen.
Ja.
Det här hålet i mitten ligger inte mellan vänster och höger, utan rakt igenom högern. Så talar ju det också väldigt tydligt för den här skillnaden då mellan liberaler och liberaler. Det vill säga de liberaler som ändå tycker att demokratifrågor, mota, alltså hålla SD borta från makten, är viktigare än frågor som har med liksom skattepolitik och välfärd och allt annat sånt här att göra. Därför att just nu har vi en fråga som liksom står över alla dem, och det är att bevara demokratin.
Mm.
Och så har vi dem på den andra sidan, Moderaterna och KD, som tycker att det är viktigare med makt eller någonting. Därför att om det vore skattepolitik och liberala reformer som vore viktiga för dem, så borde ju de också jubla nu och stötta den här centerpartiledda regeringen. Men det gör de inte.
Nej.
Så vad är deras... Alltså, ja, de kanske har en strategi, men vad går den ut på? Vad är deras mål med den strategin? Mm. Vad är det de vill uppnå? Det är, jag tycker det är otroligt fascinerande,
ja,
hur Moderaterna och KD liksom håller på och ständigt försöker bärsa. Och jag menar, jag fattar ju om de så här i grunden, nej, de vill inte ha en socialdemokratisk regering. Men nu är vi också inne i det här, det väldigt mycket prat om att vi måste prata sakpolitik, det är sakpolitiken, ja, som är viktig och sådär. Ja, men
och så
rent,
får de
precis, rent sakpolitiskt så vill Kristdemokraterna här om veckan fälla regeringen på en fråga som de har formulerat exakt i sitt, liksom, drivit i sitt eget partiprogram.
Ja, det är jätteroligt.
Och, ja, fast jag tycker inte ens att det är roligt, jag tycker det här är jävligt upprörande.
Jo.
Alltså för det här... Alltså, är det någonting som kan få mig att liksom tappa totalt så här förtroendet för politiken och att det finns, att den bygger på någon slags ideal varifrån den än kommer, då är det ju sånt. Jag menar, där är ju till och med Jimmy Åkesson ett föredöme när han sitter i lördagsintervjun och säger att han inte ens är intresserad av att sitta i regering. Klart han säger det, han fattar att han kanske inte är riktigt kompetent för det än, och att då kommer han och måste ta ansvar.
Nej, han framstod inte som så kompetent.
Nej, men det viktiga är att vi får igenom våran sakpolitik.
Mm. Ja.
Alltså, och det tror jag att han menar.
Mm.
Han sitter jättegärna som stödparti åt Moderaterna och KD om han kan villkora det stödet med att få igenom sin politik.
Och gissas vad lyckat det kommer bli för hans del. På riktigt,
ja, det är han som kommer att vinna, ja, på det.
Absolut,
precis som att det är Centerpartiet, ja, som vinner nu på den konstellationen.
Ja. Men jag tycker också, apropå detta då, med brist på strategi. Du vet, Jan Jörnmark, han som har skrivit de här, gjort de här böckerna med liksom ruin-Sverige. Liksom. Har du stött på honom?
Nej.
Det var ett tag sedan han höll på med dem, men den var väldigt i ropet ett tag. Liksom. Mm. Han åkte runt. Och han är ju ekonomihistoriker.
Så övergivna platser.
Typ. Ja, typ. Ja, sånt. Ja, ja, exakt.
Ja.
Och han är ju ekonomhistoriker från början i Göteborg då. Nu tror jag han är väldigt upptagen med partipolitiskt arbete, för han är ju med i det här partiet Demokraterna som är emot Västlänken och sånt där, så att han håller på med det. Men han stack upp sitt huvud här för ett tag sedan och skrev 4 otroligt långa debattartiklar, en serie debattartiklar i Dagens Industri, och som handlade om landsbygdens kris. Så det var verkligen så här, slå på stora trumman, det här är Sveriges stora kris just nu, skillnaden mellan stad och land, att landet går isär, och han liksom tog ett historiskt grepp på detta. Han liksom, det var hela 1900-talet och han liksom, alla reformer och ekonomiska avregleringar, bostadsmarknaden, industripolitiken, bla 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 bla. Och sen så kommer han fram till liksom fjärde och sista delen, och liksom i sista stycket så ska han komma med lösningar då. Liksom. Då kommer själva strategin. Vad ska Sverige göra för att lösa upp den här problematiken? Jo, då var det så här. Vi behöver minska regelkrånglet för svenska kommuner och slopat strandskydd.
Åh, lösningen på allt.
Ja. Det var helt fantastiskt.
Du vet att jag har ett barn som jobbar med att handlägga strandskydd.
Jag hoppas att han är tuff.
Strandskyddsdispenser.
Ja, jag hoppas att han är tuff.
Det tror jag att han är faktiskt. Han är ganska nitisk byråkrat.
Mm, det är bra. All heder åt honom. Men jag tycker att det var så himla roligt. Att det var så här, för jag läste verkligen den här liksom, artikelserien liksom, med intresse. Jag tyckte att det var så här, ja, men det var intressanta liksom, problemformuleringar och liksom så här, det var inte så lösningsfokuserat först, och det var liksom så här, ja, men det här och det leder till det och det liksom, okej, okay, och hur ska vi lösa det här? Jo, slopa strategin. Bestyrker.
Det här med regelkrånglet.
Ja.
Ja, det är ju lösningen på allt.
Ja, precis. Bara men lyft för
också för företagen, vet du.
Ja, precis. Så men om vi bara liksom lyfter regelkrånglet från Vilhelmina kommun, då kommer allting gå jättebra. Mm. Och sen ja.
Men bra, vi kanske ska testa då. Har vi?
Ja, precis. Ja. Men nu med Centerpartiet vid makten så kan det ju hända, så det är bra. Du hade ett kulturtips.
Ja, och nu kommer jag upprepa mig lite faktiskt. Ja. För jag tror jag pratade sist här om norrdans. Ja. Ja. Och
vilken... Tänk att du blir sån dans.
Jag har blivit litet fan då.
Men du dansar inte själv, va?
Nu ska jag berätta. Du vet, jag är ju, eftersom jag är Härnösandsbaserad också, och norrdans är också, de har ju sin bas där, så blev jag inbjuden på en repetition av deras nästa föreställning. Mm. Och det var en sån här repetition där de liksom skulle testa sin föreställning på publiken.
Mm.
Där det då visar sig också att de ska involvera publiken jättemycket.
Nej, vad jobbigt.
Och jag menar, jag berättade ju för dig om förra gången när de stod ute i foajén och tafsade på en lite och att jag tyckte att det var lite jobbigt. Men här kom de alltså ut och hämtade en i foajén och tog en i handen, och så skulle alla dansa någon slags ringdans tvärs över en scen. Ja, men det var så här jobbigt, jobbigt om man är hemmad och hatar att dansa. Och så skulle gå, det var massa ganska krångligt så här för mig som hatar sånt. Men sen så fick vi sätta oss och titta då på en dansföreställning som faktiskt, precis som förra gången, gjorde mig ganska tagen.
Mm.
För att det är fantastiska dansare. Det är verkligen... Alltså jag känner att inte bara för att det är modern dans.
Vad är det för typ av musik?
Det är allt ifrån liksom techno till... Fast i den här föreställningen då. Den bygger på att reclaima den nationella identiteten.
Jaha.
Jätteintressant, alltså verkligen. Och det är som ett svar på att liksom högerextrema försöker ta... liksom attribut från folkkultur. De försöker ta folkdans och gamla symboler, göra dem till sina och uttrycka dem.
Mm.
Ja. Men nu vill man liksom återta makten över detta, bland annat genom... De använder faktiskt begreppet folkdans 2.0 här.
Oh.
Ja. Men så att musiken är... den har alltså folkdansbotten, så att säga.
Mm.
Och så sen så experimenterar de med den.
Mm.
Så att det, och de blandar in, det är inte bara svenskt, utan de blandar in även folkmusik från andra länder. Jag tycker mig höra didgeridoo på något ställe.
Ja.
Tänk att det här är Björn-Ola Lind som är.
Ja.
Det hjälper dem. Mycket kostymbyten och sånt där. De har alltså folkdräktsinspirerade kostymer fast i material som plast. Och de använder också varselvästar.
Åh, den nya folkdräkten.
Mm, precis. Mm. Och det är en fin föreställning.
Mm.
Och det roliga med den är att de ska alltså ut och spela den här också på sådana platser. Som till exempel, de har premiär på Häggdångers bygdegård utanför Härnösand den 21 februari.
Okay.
Så det är snart. Och sen så kommer de att turnera i typ såna, på sådana platser och lokaler runt om i Norrland. Och jag tror det... Om man är okej med lite ringdans så...
Om du är det så borde ju vem som helst klara det nästan.
Ja, men det känns också, man känner sig också lite som... Det här låter ju skit. Tuntigt nu, men man växer lite när man liksom utsätter sig för något. Så man går utanför sin komfortzon sådär.
Bra jobbat, Sofia.
Tack.